Ska vi be? Tack Herre att vi får vara här idag och fira gudstjänst. Tack för sången om dig. Tack för budskapet Herre. Tack att vi blir påminda. Tack att vi får dela detta tillsammans som en gemensam erfarenhet. Som en gemensam tro, som ett gemensamt hopp. Som något som värmer i mörka tider. Som något vi får hålla fast vid Herre. Och hjälp oss Gud Herre att vara nära dig Jesus. Så att ditt ord Herre får vara våra fötters lykta och ett ljus på vår stig Herre. Herre jag ber att du skulle öppna oss för att ta emot av det som du vill förmedla genom det jag ska säga Herre. Jag ber att du ska hjälpa mig att tala på ett sätt som går över min naturliga förmåga eller talang. Där din heliga ande får leda ord och tankar. Herre, vi ber om en stund av uppmuntran inför dig Jesus och fokus Herre på de saker som du vill berätta Herre genom ditt ord Herre. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Nej, det var inte så Nils att du stal mitt bibelord. Därför dagens text som jag ska hämta, det är samma berättelse men det är med Markus ord. Och det finns en liten poäng i det, så jag ska faktiskt läsa Markus-texten om samma berättelse. Så Markus kapitel 10 och vers 13 så står det följande. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger er sanningen. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. Julen handlar ju väldigt mycket om barn. Det är ett barn som är i centrum. Jesus barnet som föds och läggs i en krubba. Gud tar sin boning ibland och så ordet blir människa. Ordet blir ett litet barn. Gud kommer till oss som ett barn. Han är Messias Herren, säger ängeln. Ett barn har fötts åt er. Och man hör liksom ekot ifrån profetorden där det står en son ska bli oss given. Det är så det stora ljuset ska liksom komma in i världen. Det fanns en förväntan på något. Och Gud kommer till oss som ett barn. Men också idag så är ju faktiskt julen barnens högtid, eller hur? Det är på något sätt, har man små barn med sig på jul eller medelstora barn eller barn av annan storlek så är det, liksom, det är lite centrum på något sätt. Det är deras tempo, det är deras liksom förväntan som styr julen. Vi hade ju en 11-åring som yngst och det var ju liksom typ från när hon kom tills paketen var öppna. När ska vi öppna paketen? Det fanns en förväntan, det fanns liksom ett driv på något sätt som vi kanske vuxna inte har på samma sätt. Och söndagen efter jul har just det temat som vi har hört i kyrkans år, Guds barn. Och jag tycker det hör liksom ihop. När jag läst texterna runt jul så kanske jag ibland funderar på om vi har en lite för romantisk bild av det som hände i Betlehem den där första juletiden. Det är ju sant att det var en alldeles särskild natt. Änglabesöket hos herdarna som sedan besökte Josef och Maria och det lilla Jesusbarnet. Det är ju helt fantastiskt, eller hur? Och det måste varit en väldig bekräftelse på det som man redan visste Maria och Josef när de här herdarna kommer och berättar om denna fantastiska upplevelse de har varit med. Det står att Maria tog det till sig. Och det står i någon annan översättning att Maria berättar inte för någon. Hon höll det liksom för sig själv. Det var liksom någonting som hon bevarade i sitt hjärta. Men det fanns också väldigt mycket den där första juletiden som var helt vanligt. Som var helt normalt. Det var en vanlig förlossning med allt vad det innebär när Jesus föddes in i världen. Och lika utsatt och lika beroende som alla barn är att bli mottagna av någon, så var Jesus beroende av det. Och jag tänker samma kärlek, samma omsorg och glädje, men också oro som alla föräldrar känner inför sitt barn, kände säkerligen Maria och Josef när de såg liksom på Jesus. Sen berättas det om tiden efteråt när Jesus ska bäras fram i templet. Då kommer det två äldre människor, en man som heter Simeon och en kvinna som heter Hanna. Och de är två människor som beskrivs att de lever sina liv inför Gud. Och om denna Simeon så står det att den helige ande hade gett honom ett löfte. Att han skulle inte möta döden förrän han hade sett Herrens Messias. Och uppfylld och ledd av anden går han in i templet den där dagen. Och det var säkert massor med folk där inne. Men anden visste ju vem Messias var. Och han leder den gamle man fram till Jesus och till föräldrarna. Och han ber att få ta Jesusbarnet i sin famn. Och så utbrister han: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berett för alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Nu har mina ögon sett frälsningen. Vad var det han såg? Vad var det han höll? Jo, det var ett litet barn, eller hur? Jag tycker det är så härligt, så häftigt. Han såg mer än vad ögat såg, eller hur? Så profeterar Simeon in i Marias liv att det här kommer inte bli enkelt. Han säger till henne: se, han, sonen, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd, så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Och så berättas det också om att Hanna, 84 år gammal, står det att hon var, ganska gammalt kan man väl säga. Hon bekräftar också med andra ord det som Simeon har sagt. Jag tror att man gick både uppmuntrad men kanske lite uppskakad ifrån templet den där dagen. Efter en tid så får familjen ett riktigt, riktigt oväntat besök. Det berättas om, och vi har sjungit om det här i sångerna, om den där stjärnan som tänds på himlen. Och vise män ifrån Österns land kommer till familjen. De har sett den här stjärnan stiga upp. Och de verkar som att de är någon typ av stjärntydare, vetenskapsmän. Om det går hand i hand på den där tiden, jag vet inte. Vi tror ju att det är tre, det står bara att det är vise män. Och man kan ju undra, finns det verkligen tre visa män? Ja. Ingen var med på den, just det. Men de tolkar detta som att det har fötts en konung i Judaland. Och de liksom följer den här stjärnan. Och de kommer fram och tänker: Jerusalem, här är det. Nu så ska vi vara med och vi ska uppmuntra och vi ska ge vördnad och respekt till den kungen. Så att de är ju beredda på att göra en entré, och de gör en entré in i det kungsliga palatset eller slottet eller huset eller vad det kallades för. Där hittar de inte en nyfödd kung. De hittar en gammal kung. En kung som heter Herodes. Och Herodes, han var känd som en despot. Han var känd som en som hade blod på sina händer. Historien berättar att han har dödat en av sina fruar som var för jobbig för honom. Han har dödat flera av sina barn för att behålla sina söner, för att kunna behålla makten. Så att den här mannen, Herodes, är inte känd som någon sådär riktig folkets välgörare. Och att en ny kung skulle ha fötts, det är alldeles för mycket för Herodes. Så han samlar alla överste präster och skriftlärda för att fråga dem. Och det här är intressant. Var ska Messias födas? Vad är det som gör att Herodes direkt får kopplingen? När de vise männen säger, vi har sett en stjärna, vad är den nyfödde kungen? Då samlar Herodes skriftlärare, överste präster och frågar, var ska Messias födas? Jag tolkar det som att det ligger så i luften här, det måste hända någonting. För han skulle kunna fråga de skriftlärda, vad är det här? Står det någonstans om någon kung som ska födas? När han kopplade direkt till att Messias skulle födas. Svaret låter inte vänta på sig, för prästerna är säkra. Profetorden är tydliga. Och de säger, i Betlehem, i Judén. För så är skrivet genom profeten. Profeten Mika som levde 700 år före Kristus har skrivit följande. Du Betlehem i Judaland. Du är inte alls minst bland juda förstar, för från dig ska det utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel. De vise beger sig då till Betlehem och när stjärnan stannar, där hittar de familjen. Och det står att de uppfylls av stor glädje och så går de in och de tillber. Och nu ska vi tänka att de hade alltså tänkt att ge hyllningen i ett palats till en kung. En mänsklig kung på människors sätt. Så att jag tänker mig att det är ingen liten delegation. Och gåvorna de har, liksom, det är inte liksom en liten bulle sådär va. Utan de ska liksom ge en vördnad till en konung. Så de har mycket grejer med sig, de här männen. Och det måste ju inneburit enormt för den här lilla familjen att få rökelse, guld och myrra. Och de skulle behöva de här tillgångarna. Det visste de inte då. Men de måste ju blivit otroligt överraskade, Josef och Maria, över det här besöket. Tre vise män, och de hade säkert en delegation med sig. De hade lovat Herodes att berätta om vad kungen var, så att Herodes också skulle kunna komma dit och tillbe. Men de blir varnade i en dröm att inte göra det. Och de vänder tillbaka till sitt land. Och Gud, han talar mycket i drömmar i de här texterna runt juletiden. Och i en dröm talar han till Josef och säger, du måste ge dig iväg, för Herodes söker efter barnet för att döda det. Och då så beger man sig iväg. Han tar sitt barn, han tar sin hustru och så flyr man till Egyptens land. Tänk vad bra med ett ekonomiskt tillskott som de hade fått då. Herodes vrede över att ha blivit lurad av stjärntyderna vet inga gränser, och han låter i sitt sätt det osäkra gå före det säkra, höll jag på att säga, och han låter döda alla pojkar som är under 2 år med omnejd i Betlehem. Ett barnamord, ett enormt barnamord. Och det står så starkt i Matteus evangeliets 2 kapitel och 18 vers. Ett skri hörs i Rama. Gråt och bitter klagan. Rakel gråter över sina barn och hon vägrar låta sig tröstas, för hon finns inte mer. Ni kan känna till det uttrycket ramaskri. Är någon som känner till det uttrycket? Det kommer här från Bibeln, och det är liksom kopplat till den där massaken när alla de här pojkarna blev dödade av Herodes. Och det verkar lite så i uttaget i den bibliska historien, att när Gud har något särskilt på gång så kommer barn i kläm på olika sätt. Det kan vi läsa också om i samband med att Mose föds. Om man läser i början på andra Mosebok. Vad är det som händer? Det har blivit så många av det här judiska folket så att faro tycker att alla pojkar ska dödas i samband med födseln. Det vägrar de hebreiska barnmorskorna att göra. Och säger far, släng ut dem i Nilen. När Herodes sen har dött, då vänder Josef tillbaka till Israel. Och det verkar rent historiskt sett inte vara en jättelång tid. Kanske en 3, 4, 5 år. Det är lite olika vem som man läser som har olika uppfattning om det. Då vänder han tillbaka till Israel. Men han bosätter sig inte i Judén och i Betlehem, utan han beger sig tillbaka till sin stad Nasaret, där Jesus får växa upp. Och det är en annan berättelse. Det är en annan predikan. Men jag tyckte det var lite kul bara liksom att skissa den här bilden om den första tiden när Jesus föddes till jorden. Det var läst i texten här ifrån både Matteus evangeliet, fick vi en bredare bild av den här berättelsen, och ifrån Markus evangeliet visar att Jesus, han har en särskild relation till barnen. Och ni vet, i söndagsskolan förr i tiden, då sjöng vi: Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord. Röd och gul och vit och svart, gör detsamma, har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord. Och gång på gång när man läser berättelserna om Jesus så lyfter Jesus fram barn. Barn är inte vår framtid, som vi ibland säger. För barn är nu och här. Det är ju något som är otroligt signifikativt för barn. Vad då vänta sen? Snart. Vad då snart? Det finns inte på kartan. Utan barn är nu. Barnen är här. Och Jesus väntar därför aldrig med att ge barnen bekräftelse. Eller ge barnen en plats och säger, ni får vänta på er tur. Först ska jag ta hand om de här viktiga sakerna. Det är precis det han reagerar här emot. Det är intressant. Det verkar som att det ligger liksom nerbäddat hos oss föräldrar. Att vi vill bära fram våra barn till Jesus. Det står han, de bar fram små barn till Jesus. Det liksom ligger i ett föräldrasinne. Ni vet, du som är mamma och pappa, det är det första du gör. Du ber, du bär liksom fram ditt barn inför Gud. Och det är någonting du fortsätter med under hela ditt liv. Att bära ditt barn fram till Jesus och be att han ska röra vid dem, att han ska välsigna dem, att han ska hjälpa dem, att han ska beskydda dem. Mina barn är inte små längre, men jag bär fram dem till Jesus varje dag, flera gånger om dagen, och jag tror inte jag är ensam om det. Och jag tänker att det är en sund föräldrareaktion, att bära fram barnen till honom. Och här står det att de vill att Jesus ska röra vid barnen. Då försöker lärjungarna gång på gång att visa bort dem. Så att det liksom inte är en gång, utan lärjungarna har ett fullt sjå. För Jesus har ju så mycket viktiga saker. Kom inte hit med barnen. Då står det att Jesus blir upprörd. Och det är samma ord som det berättas om i Matteus 9. Där det står att när Jesus såg människorna så fylldes han av medlidande med dem. Eller han blev upprörd i sitt innersta. Det är som att allt som fanns i honom liksom reagerar. Det är inte att Jesus bara säger, hörni, det där är inte riktigt bra. Utan han blir upprörd. Hans innersta reagerar på detta. Och det står i en annan översättning, våga inte mota bort barnen. Låt barnen komma till mig. De tillhör mig. Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger i sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Hindra inte barnen. Låt barnen komma till Jesus. Jesus är barnens bästa vän. PMU som vi samarbetar med, med vår second hand butik. De har ju en kampanj som heter Barnens rätt, vårt ansvar. Och där så jobbar man med alla möjliga olika viktiga och bra frågor. Barnens rätt till liv, barnens rätt att välja, barnens rätt till utbildning, barnens rätt till hälsa, barnens rätt till mat. Och också barnens rätt att faktiskt få tro och ha en tro på Gud. Jag tycker det är så bra att vi stödjer det. Jag tänker barn har rätt att få höra om Jesus och höra om hans kärlek. För Jesus säger det att Guds rike tillhör den. De är ägare av riket. Det är inte bara att de tillhör riket, utan Guds rike tillhör dem. De äger detta. Barnen. Och här står de små barn. Och jag tänker, man bär ju fram små barn, så att det var säkert barn som knappt kunde gå. Men de tillhör Jesus. Barnatron får aldrig underskattas. Det är en stor gåva. Vi sjunger ju, ni vet, den här klassiska sången, har du kvar din barnatro? Har du kvar din barnatro? Ja, det är en viktig tro. Sen utvecklas vi ju tro på olika sätt. Vi går igenom olika saker som gör att vår tro mognar, som gör att vår tro fördjupas. Men det finns något i barnens tro som vi behöver behålla under hela vårt liv. Denna tillit till Gud, denna öppenhet, detta beroende av honom. Jesus, han inte bara rörde vid barnen, lite snabbt så här. Och det är där som Markus är lite annorlunda i sitt sätt att skriva jämfört med Matteus. För Markus skriver, han tog upp dem i famnen. Han la händerna på dem och han välsignade dem. Jag gillar det. Det var liksom inte någon slags snabb så här bara, låt oss nu se till att de här barnen och föräldrarna, så att vi får gå härifrån och göra något som är viktigt. Nej, han tar upp dem. Man kanske kan ha två, max tre barn samtidigt i famnen. Men vi säger två då. Eller jag tror att han tog dem enskilt upp i sin famn. Han la händerna på dem och han välsignade dem. Det är så Jesus gör. Han ger den personliga uppmärksamheten. Han ser. Han bryr sig. Jesus bryr sig om varje enskilt barn. Och Jesus säger vid ett annat tillfälle att barnens änglar, för barnen har änglar, de ser faderns ansikte varje dag, står det i Matteus 18. Det verkar som barnen har en särskild betydelse inför Gud. Inget barn är bortglömt av Gud. När Bibeln beskriver relationen mellan Gud och människan, så är det oftast just denna relation som beskrivs. Det är som relationen mellan en förälder och ett barn. Gud är vår himmelske far och vi är hans barn. Och när Jesus ska lära oss att be, så är det första han gör i bönen, det är att hjälpa oss att förstå. Och så säger han, vi ska kalla Gud för vår fader. Vår fader, du som är i himlen. Det är det centrala i vår gudsbild. Och Bibeln säger, åt alla som tog emot honom, som tog emot Jesus Kristus, gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Och lite längre fram så säger Johannes, se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Vi är Guds barn genom tron. Och det är det finaste och det bästa och det härligaste och det underbaraste och det vackraste som du och jag kan vara. Det är att vi är hans barn. Och Bibeln säger, därför har han gett oss sin sons ande, som har ett vittnesbörd på insidan. Och vad är vittnesbördet? Vad är det anden säger på insidan? Anden säger Abba, fader. Och Abba, det är ett arameiskt ord som betyder kära lilla pappa, ungefär. Så det är vad anden gör in i våra liv. Det vittnesbördet. Jag är hans barn, han är min far, och salighetens gåta, tror jag vi sjunger i en gammal segertonesång som Sven Lidman skrev. Och salighet och gåtfullhet. Detta fantastiska, att vi är hans barn. Men få sånger tycker jag ändå beskriver så bra som den vi sjöng när jag predikade i Göte Strandsjös klassiker. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände här. Hör jag hemma. Här fanns en plats. I Guds stora rum. En plats som väntade på mig. Vänta på mig. Och jag kände. Här hör jag hemma. Jag får vara ett barn i Guds hem, eller bara ett barn i Guds famn, tror jag det står också i någon översättning, eller jag får säga, någon version av den sången. Och den kristna gudsbilden är en Gud med en öppen famn i Jesus Kristus. Glöm inte bort det. I allt som vi ibland håller på med, vi läser och vi ber och vi kämpar med vår tro och vi med våra tvivel och omständigheter, och ni vet allt som är, och vi bär våra bördor och vi håller på. Glöm inte bort hans öppna famn. Det är det som är bilden av Gud. Det är honom du får komma hem till. Och det är ibland som att jag tänker liksom som att Gud fadern, han sitter där, han har förberett liksom fikat. Och det luktar gott i köket när du kommer hem och du är mottagen. Och det är brett, dina favoritmackor, och du vet. Mottagen. Det är förberett. Gud har dukat upp ett bord. Han bjuder in dig och mig att komma. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Jag ska skänka er vila, säger Jesus Kristus. Det är riktningen. Bilden av Gud. En kärleksfull, god fader. Bilden av Gud som pappan som stod och spanade längs vägen. Ska inte sonen komma idag? Är det då han kommer? Och så ser han något komma där. Och när han ser sin son på långt håll, då tar han upp sina mantlar och grejer. Och så gör han något som han inte gjorde som pappor på den tiden. Han springer. Han springer sin son till mötes med en öppen famn. Och han omfamnar honom. Och han säger, byt kläder på den här killen, för de luktar inte fräscht. Ta fram det bästa vi har nu. Sätt igång musiken. Nu så börjar festen, för min son har kommit hem igen. Det är den bilden av Gud som vi har. Och det är den bilden av Gud som vi behöver leva i. Och det är den bilden av Gud som vi behöver förmedla överallt där vi går fram. Att jag tror på en Gud som är en himmel, kärleksfull, god fader. Som älskar mig utan villkor. Det är den bilden av Gud som Bibeln målar fram. Att Gud är på vår sida. Gud är på din sida. Du vet, om vi har ett dåligt försvar. Du vet, fotboll brukar man ha målvakt, och så har man en backlinje och så lite mittfält och anfallare. Va? Och har man då en dålig backlinje, det är inte riktigt bra. För då kan man få mycket mål emot sig. Men även om det är så, kan jag säga det. Gud är din målvakt. Han tar allting. Det är lugnt. Han är på din sida. Han täcker upp. Han hjälper, han stöttar, han bär, han håller dig i sin hand. Och han står på din sida orubbligt. Han viker inte av. Det är inte så när du kommer till Gud att det står en skylt, ursäkta, jag är inte hemma idag. Eller jag har stämplat ut, eller jag är på semester. Han står där orubbligt på din sida. Han står där envist på din sida. Även när du tycker ibland, jag vill klara mig själv. Gud är kvar. Han är där. Han lämnar inte. Han överger inte. Och han står där och han är där med hela sitt hjärta. Han är där med hela sitt hjärta, med all sin uppmärksamhet. Guds ögon ser, Guds hjärta blöder för dig och mig. Jag tycker det är så stort. Och vad som än händer i våra liv, så är våra liv i hans händer. Genom nöd, genom prövningar, genom sorger, i glädje, vad det än är, så är våra liv i hans händer. Och han tappar inte bort någon. Han slarvar inte bort någon. Vi är helna, hela och hållna av Gud själv. Barn är beroende. Barn behöver sina föräldrar. Idag är många barn på vår jord utsatta på grund av många vuxnas dumma beslut. Många barn äter sig inte mätta. Många barn har blivit, jag ser vad jag har skrivit här. Jag skriver ju ner vad jag säger också. Många barn har blivit utan sina föräldrar. Många barn har växt upp sitt korta liv i krig och strid. Och vi har alla på något sätt ett ansvar för barnen. Barnen, både de som är nära, men också de som är långt borta. Och ett barn som får hjälp betyder så otroligt mycket. Alla kan inte göra allt för alla, men alla kan göra något för någon. Och därför så engagerar vi oss, därför bryr vi oss, därför gör vi någonting. Och kanske är det största du kan göra, det är att ge ett barn ett hopp. Ett barn som inte har hopp, att det får hopp igen. Att du öppnar dina ögon för ett barn. Att du uppmärksammar ett barn. Att du kanske bestämmer dig när du möter ett barn som är lite bångstyrigt och jobbigt och lite besvärligt. Det här tjejen, den här killen, ska jag be för varje dag. Det kan göra en enorm skillnad. Och på samma sätt är vi som Guds barn beroende av vår himmelske far. Vi klarar oss inte på egen hand. Vi är beroende av honom. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för att du är vår kärleksfulla fader. Tack att inget som har hänt oss har varit dolt för dig. Och tack att du vet om den smärta som vi på olika sätt kanske bär i våra liv, Herre. Den utsatthet och den ensamhet som vi ibland känner. Men tack att vi är inte ensamma. Och vi är inte utsatta, därför du är vår far. Och du har lovat att du ska vara med oss alla dagar till tidens slut. Herre, hjälp oss att förstå hur beroende vi är av dig i livets alla situationer. Jag vill be särskilt idag för barn som far illa i vårt samhälle, i vår närhet, som är med om svåra saker på olika sätt, som är drabbade av olika saker som de inte kan styra över och ställa över. Vi ber om din nåd. Vi ber för de barn som går till skolan och känner att en oro för att man vet att man inte är som andra, man kanske blir mobbad och utstött och inte har några kompisar. Vi ber för dem, Herre. Vi ber för de barn som brottas redan kanske i tidiga ålder med olika prövningar, psykiska eller fysiska. Herre, vi ber för dem, Jesus. Vi ber för alla de barn som växer upp och inte får höra talas om dig, att du älskar, att du finns, att man kan be till dig, att man kan tro på dig, att Gud är god, att Gud är på den sidan. Vi ber, Herre, och vi ber att du skulle göra oss än mer till redskap att berätta om det och att vara uppmärksamma för de barn som finns i vår närhet, för de barn som finns i vår kyrka, Herre. Jag tackar dig för de barn som växer upp här i vår kyrka, att man ska få en varm och ljus och innerlig och positiv bild av vem du är, Gud. Jag ber att du ska hjälpa oss att förmedla det, inte bara i våra sånger, vår predikan, utan i våra ögon, i våra famnar, Jesus, genom våra ord, Herre. Jag ber dig i Jesu namn, Herre. I Jesu namn så ber jag för oss var och en som har jobbit med detta, att höra om dig, Gud, som vår fader. Därför det finns så mycket sår, så mycket upplevelser som gör att den bilden skaver, som gör att det finns en otrygghet i den bilden. Men jag ber dig, Gud, av hela mitt hjärta, att du vill röra vid oss och hela det som är trasigt på insidan, Herre. Tänk att du kan hjälpa oss att falla i dig, Jesus, och veta att du står vid vår sida, vad som än händer, vad som än har hänt. Låt din nåd vila över våra liv, Herre. Vi tackar dig för året som ligger bakom här, 2018. Herre, vi ber dig för det som ligger framför, Herre. Låt din nåd vila över oss och använd oss, Herre. Vi vill säkert också ta en stund här i vår gudstjänst och be för människor i vår församling som brottas med ohälsa på olika sätt, som är sjuka till sin kropp och som får vänta kanske på besked eller har fått besked som är negativa eller jobbiga på olika sätt. Vi ber om helande och läkedom. Vi ber om styrka och krafter, Herre. Vi ber för olika relationer som har det tufft och svårt nu på olika sätt, att du vill hjälpa, att du vill stödja, att du vill bära. Jesus, hjälp oss att bry oss, hjälp oss att orka öppna våra hjärtan för varandra, Herre, i den tid vi lever i. Ge oss den kraft vi behöver, i Jesu namn, i Jesu namn.